Nyligen bad Svenska kyrkan samerna om ursäkt för sin roll i många decennier av förtryck från det svenska majoritetssamhället. På Balkan, tvärtom där pyr de gamla etniska, religiösa och språkliga konflikterna från Jugoslavienkrigen på 1990-talet. Tiden läker inga sår, det finns alltid en minoritet att lägga skulden på för de problem som uppstår. I varje land, i varje stad och skola, i snart sagt alla sammanhang finns en majoritet. Ett flertal som med sina vanor och värderingar, kanske språk, klädsel, sätter en standard för vad som är det brukliga. Så här gör vi här, typ. Anpassa dig eller försvinn. Den som befinner sig i minoritet riskerar alltid att råka illa ut. Ändå har minoriteter särskilda rättigheter, enligt både svensk och internationell lag. Varför, kan man fråga sig? Vilket är värdet för majoriteten att faktiskt respektera och erkänna fåtalet, dess identitet, språk, religion och kulturarv? Detta diskuterar vi i filosofiska rummet Minoriteten i majoritetsstyret. Vid mikrofonerna filosofen och professorn i mänskliga rättigheter Lena Haldenius, socialpsykologen professor emeritus Lasse Denzik och Marie Hagsgård, jurist och president i Europarådets rådgivande expertkommitté för ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter. Välkomna alla tre.
Tack så mycket.
Tack så mycket. Tack.
Och Marie, där fick du nog den längsta titel vi har haft någon gång i det här programmet.
Ja, och den skapar problem överallt.
Vi får återkomma till den där konventionen och vad den innebär. Men om vi bara försöker ringa in det här begreppet minoritet. Marie Hagsgård, vad är en minoritet?
Ja, internationellt så delar man upp begreppet minoritet i tre undergrupper. Urfolk, nationella minoriteter och migranter. Och de har olika typer av rättigheter beroende på vilken undergrupp då man hänför gruppen till. Men det här begreppet nationell minoritet finns det faktiskt ingen gemensam definition på. Utan varje land som ratificerar den här konventionen som jag är med och övervakar bestämmer själva hur de vill definiera det begreppet. Mm. Och det har till exempel Sverige gjort.
Mm. Vi återkommer till hur det ser ut med de svenska nationella minoriteterna. Lena Haldenius då, vad är en minoritet för någonting?
Ja, Marie har ju ringat in en aspekt på detta med minoriteter. Det vill säga att vi tänker oss att vi kan identifiera vissa grupper som är särskiljbara på något sätt, som har någonting gemensamt, och det kan ha någonting att göra med, det kan vara migrationsstatus, det kan vara någon form av historisk koppling, det kan vara språk eller det kan vara kultur eller så. Och det är intressant i sig att diskutera vad det är för olika typer av kriterier som vi kan använda för att identifiera liksom urskiljbara grupper. Men ur ett vidare perspektiv så kan man också säga att minoriteter kan ju vara helt enkelt en konstruktion av det demokratiska samhällets sätt att fungera. Om man har en demokrati och tänker att en del av det demokratiska styrelseskicket är att man låter majoriteter avgöra politiska beslut, så konstrueras ju en minoritet varje gång man fattar ett sådant beslut.
Så ser det ut i riksdagen?
Så ser det ut i riksdagen, och så ser det ut varje gång man tar ett beslut i sin bostadsrättsförening eller vad det än är för någonting. Så minoritet kan ju också helt enkelt bara vara den rest som blir över eller den som förlorar inom ramen för demokratins vanliga spelregler. Och då är det ju inte någonting som förenar dem annat än att att de råkar vara på den förlorande sidan i ett beslut. Och sen kan det också vara så att en sak som jag tycker är svårgripbar här med minoriteter är att vi pratar självklart om att minoriteter är den mindre delen, det fåtalet i ett majoritetssamhälle. Men poängen med att bry sig om minoritetsfrågan, så som jag föreställer mig att vi kommer att göra i det här programmet, är ju att det är vissa grupper som identifieras som sårbara eller utsatta på något sätt. Och det är ju inte alltid samma sak som att vara färre än flertalet.
Precis. Och Lasse Denzik då, det var Lena Haldenius definition. Vad säger du om vad det är en minoritet?
Ja, till exempel kan man säga så här: den kristna minoriteten i landet utsätts för svår förföljelse. Det är en urskiljbar grupp. Den har på något sätt ett i förhållande till majoriteten avvikande särdrag. Och den är ofta, men inte alltid, underordnad. Man kan ju också säga så här att en viss minoritet, den kristna minoriteten i till exempel Libanon, är en elit som styr i landet och så vidare. Så en minoritet med, ska vi säga, socialpsykologiskt eller sociologiskt och så som det definierades när den svenska ramkonventionen ratificerades, då var det fyra kriterier som spelade roll för hur man skulle definiera en minoritet. Och det ena är självkategorisering, alltså gruppen måste själv betrakta sig eller självidentifikation som någonting annorlunda än resten av befolkningen. Och den andra är härkomst på något sätt, att det ska finnas en socialt eller biologiskt eller historiskt på något sätt permanens över generationerna. Och det tredje och viktiga är ju kulturella särdraget. Det kan vara språk, eller det kan vara religion, det kan vara sedvänjer och levnadsstil. Och för det fjärde, en social organisation som organiserar och på något sätt företräder gruppen utåt mot övriga samhället och organiserar medlemmarna inåt. Och de fyra kriterierna, de vägledde den svenska ratificeringen utav den här ramkonventionen.
Det gjorde ju Sverige 2000, första juni 2000.
Ja, just det. Mm.
Men Marie Hagsgård, när du lyssnar på Lenas och Lasses försök att ringa in begreppen, känner du det liksom, känns det igen?
Jo, men det gör det ju. Och vi är ganska noga med att se till den här definitionen som, ja, det är ju ingen formell definition, men det som står i artikel 5 i den här ramkonventionen, att det handlar om kultur och identitet. Och inom begreppet identitet så har man räknat upp fyra saker. Och de har ni ju varit inne på. Religion, språk, traditioner och kulturarv. Och det är återkommande, de olika sakerna med olika betoning, som nationella minoriteter i de 39 länder som har anslutit sig till den här konventionen i Europa tycker är viktiga för dem. Och som de har svårt att hävda i en demokrati där majoriteten bestämmer.
Men varför särskiljer man nationella minoriteter från andra minoriteter, Marie?
Ja, alltså, i och med att vi inte har någon formell definition så kan man bara spekulera i det. Men om man tittar över Europa då, så är det ofta grupper som har funnits länge i ett land. Till exempel på Balkan är det ju på det viset. Och det var ju egentligen krigen på Balkan som var grunden till att den här konventionen kom till. Att man måste kunna leva som en person som tillhör en minoritet och få sina rättigheter respekterade, även om majoriteten ser annorlunda ut, utan att det behöver leda till djupa konflikter och till och med krig som det var där.
Jag tänkte på en sak som Marie sa där, pratade om att man måste kunna leva som en person och få sina rättigheter respekterade även om man tillhör en minoritet. Och det här har ju varit en och är en pågående diskussion när man pratar om minoriteter i förhållande till individuella mänskliga rättigheter. Att vad är det egentligen som ett minoritetsskydd ska skydda? Är det gruppen som skyddas? Är det gruppens egenart eller särart eller ställning i majoritetssamhället som är det skyddsvärda? Eller är det personerna som ingår i gruppen som i kraft av att de tillhör en minoritet då riskerar att bli utsatta på något sätt eller få sämre förutsättningar? Så att skyddet av minoriteten ytterst är till för att skydda individerna i gruppen. Och vilket svaret är på den frågan eller vad man tycker i den frågan, så kan ju det motivera att skyddet utformas på lite olika sätt. Och det var ju också en stor fråga så att säga inom det internationella samfundet när man i mellankrigstiden mellan de två världskrigen utvecklade ett ganska haltande och illa fungerande system för minoritetsskydd som sen delvis ersattes av konventionen om individuella mänskliga rättigheter, där liksom man flyttade fokus på att det är personerna som ska skyddas, vare sig man tillhör en minoritet eller inte. Och det är ju en central fråga och också någonting som ibland kan leda till konflikter, för det är inte säkert att individens intressen sammanfaller med den grupp som individen associeras med.
I Sverige har vi fem nationella minoriteter. Det är judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. Vad säger Lasse om det som Lena försöker teckna här? Att å ena sidan kan det handla om att skydda gruppen, den minoritetsgruppen. Å andra sidan kan man tala om att det handlar om att skydda individerna i den här minoritetsgruppen.
Ja, det är ju inte alltid en motsättning. Det kan sammanfalla och det kan också vara motsättningar. Det finns en formulering av en dansk jurist jag har arbetat med som säger att en minoritet, om man förnekar människornas vissa människors rätt att vara en minoritet som görs i vissa länder. Till exempel så vill man inte i Turkiet definiera kurder som, eller ville man inte det som en minoritet, utan man kallar dem för bergsturkar och så vidare. Och det finns många exempel på att man i landet, i olika länder, förnekar olika grupper som vill och eftersträvar att få traktas som en nationell minoritet eller en minoritet överhuvudtaget, rätten att vara, utan man förnekar, och då kränker man deras mänskliga rättighet att leva i samklang med den kultur som det anser sig tillhöra. Och om man då talar om nationella minoriteter som var inne på, så har man ju i allmänhet, och det var ju också Marie inne på, att det ska vara någon permanens över tid. Alltså när det i den svenska debatten, när det här genomfördes då för 20 år sedan, så menade man ju att de ska ha funnits här av hävd, alltså det vill säga minst 200 år eller någonting i den stilen, och då kan man räkna sig som en nationell minoritet. Och det var ju en diskussion med de rätt stora invandrargrupper som kom till Sverige vid den tiden och som inte är nationella minoriteter, därför att de inte har varit här i så lång tid att de kan räknas vara som en nationell del av den svenska nationen, medan däremot till exempel samer och judar och sverigefinnar har haft en sån längre tid i landet.
Du lyssnar på Sveriges radiofilosofiska rummet Minoriteten i majoritetsstyret med Lena Haldenius, Lasse Densig och Marie Hagsgård. Jag undrar, är det någon av er som tycker sig tillhöra en minoritet av något slag, Lena?
Inte någon nationell minoritet, nej.
Någon annan?
Ja, minoriteten, ja. Filosofer.
Kvinnlig professor?
Ja, det är definitivt en minoritet. Mm. Mm.
Marie?
Nej, jag tycker nog, i och med att jag har jobbat så mycket med nationella minoriteter, så upplever jag mig själv som en typisk majoritetsmänniska med de begränsningar det innebär. Nämligen en dålig förståelse för minoriteter. Så jag har mycket kvar att lära mig, fast jag har hållit på i 25 år.
Och Lasse Densig?
Ja, jag hör ju till en nationell minoritet som är erkänd i Sverige. Jag är jude och hör till alltså i den gruppen. Det vill säga, judar är ju i så fall som kulturgrupp föremål för den här lagstiftningen, inte jag som person. Det är också viktigt, vi var ju inne på det, att det finns ju ingen som helst tvångsinskrivning eller sådär. Det finns ju en absolut, för den enskilde individen kan man ju uppfatta sig som man vill eller inte. Man kan vara till exempel jude om man tycker att man är det. Om någon inte vill vara det, så är man det inte. Så att det är inte på det sättet någonting som ger en särskilda lagstiftningspredikament för de personerna som hör till vissa. Och sen är det ju så att vi allesammans hör till olika slags minoriteter. Man kan vara kvinnlig professor, man kan också vara manlig professor, man kan vara professor i ett visst ämne eller man kan vara någonting annat. Så alla människor är ju i flera olika avseenden minoritära. Men det är ju inte det vi diskuterar här, utan vi diskuterar ju liksom det vi kan kalla etnisk eller nationell eller kulturell minoritet, och det är ju någonting annat.
Men jag tror vi måste vara noga med här då att säga att den här konventionen skyddar ju inte grupper, utan den skyddar individer och individers rättigheter att tillhöra eller inte tillhöra en minoritetsgrupp. Och det där har tydligen politiska skäl att det blev så, att staterna de känner ofta ett hot mot grupperna, medan man däremot är beredd att skydda individers rätt att identifiera sig som tillhörig en nationell minoritet.
Men det där är ju också svårt att upprätthålla någon distinktion där ibland. För att om det nu är så att man tillhör en minoritet och det skyddet är utformat, just som Marie sa, skyddet är utformat som individuella rättigheter, den individuella personens rätt att leva i samklang med sin identitetstillhörighet. Då. Men om det nu är så att sättet att leva i samklang med den här gruppens traditioner, religion och så vidare förutsätter vissa gruppspecifika institutioner, till exempel att det finns vissa möjligheter att utföra vissa ritualer på vissa tider som kanske inte stämmer överens med hur majoritetssamhällets arbetsdagar ser ut, eller religiösa institutioner och så vidare, så är det ju vanligt, kan jag tänka mig, att det individuella skyddet förutsätter att det finns vissa gruppspecifika institutioner och sedvänjor som samhället i så fall också måste respektera och ge utrymme för. Så den här liksom, särskiljandet mellan det individuella skyddet och det kollektiva skyddet, tror jag många stycken blir en chimär, därför att det individuella skyddet förutsätter det kollektiva skyddet.
Det är i mindre grad, tror jag, åtminstone så som jag har varit med om det i Sverige, ett skydd för den enskilda individen, utan det är ett skydd för den kultur som den här gruppen representerar. Så det står i den svenska lagstiftningen, åtminstone som det var då när jag var med om det här, att skapa skydd för de som tillhör den nationella minoriteten, att kunna liksom utveckla sin kultur och bevara väsentliga beståndsdelar av sin identitet och nämligen och så vidare.
Så det är inte din rätt att vara jude, sekulär eller troende?
Nej, det
utan det handlar
nej,
om den judiska kulturen som ska skyddas?
Ja, jag kan vara vad jag vill och det berör inte mig som person, men alltså att man har åtagit sig att i det här fallet den judiska kulturen ska kunna värnas och skyddas och få existensmöjligheter i Sverige. Och det gäller också samiska kulturen och andra sådana, de grupperna det gäller.
Då måste man faktiskt läsa paragraf 4 i den här minoritetslagen väldigt noga. För jag måste säga, jag läste den slarvigt i början. Mm. Och då uppfattade jag det på det sättet, som du säger Lasse, att Sverige har åtagit sig att skydda de här kulturerna. Men det är inte så det står. Utan det står att det allmänna ska skapa möjligheter för de nationella minoriteterna att behålla och utveckla sin kultur. Alltså, staten ska kratta i manegen för att personer som tillhör de här grupperna själva ska kunna bestämma hur de vill behålla och utveckla sin kultur. Ja. Och det är en enorm skillnad i mina ögon.
Men jag understryk den skillnaden, utveckla den. Vad är den viktiga skillnaden där?
Ja, men alltså, jag måste ju säga, jag som majoritetsmänniska tyckte när jag började med det här för 25 år sedan att staten då ville vara lite snäll och ta lite hänsyn till de här gruppernas vilja att behålla sin kultur. Och det var väl bra. Men jag såg ju inte de här personerna som tillhörde grupperna riktigt som aktörer, utan mera det här typiska svenska, att man ska vara snäll och visa hänsyn. Men det är ändå på något sätt staten som bestämmer. Men det står inte så. Och konventionen är framförallt inte utformad så. Utan det är personer som tillhör de här minoriteterna som själva har rätt att bestämma hur de vill behålla och utveckla sin kultur. Mm. Mm. Och vi har en annan paragraf som är jätteviktig, paragraf 5 i minoritetslagen, som säger att de här personerna har rätt att ha inflytande. Och den har också feltolkats av många myndigheter. För man tittar på den andra delen av paragrafen där det pratas om samråd, om det är möjligt. Och då har man samrått med organisationer som organiserat personer som tillhör de här minoriteterna. Men det ändrar man faktiskt nu i den sista lagändringen. Så nu så är det inte alls så att myndigheterna bara behöver bry sig om vad minoriteternas organisationer tycker och tänker, Sametinget till exempel. Utan man måste lyssna på individer som tillhör de här grupperna, oavsett om de är organiserade eller inte.
Ja, det finns en spänning i det här som Marie tar upp nu som är intressant och också delvis svår. För man skulle kunna säga att givet att det är personerna som ska skyddas, så kan man säga att skyddet av en religiös minoritet till exempel, det innebär ju för de personerna som associerar sig med, identifierar sig med den minoriteten, så blir ju skyddet av den en förutsättning för att den enskilda personen till exempel ska kunna åtnjuta sin religionsfrihet. För om ens religionsfrihet förutsätter att man kan tillhöra en religiös minoritet och utöva religiöst liv på det sättet, då blir ju det kollektiva skyddet en förutsättning för den enskilda personens religionsfrihet. Men det finns ju också en potentiell spänning i detta som väcks av det här som Marie pratade om, nämligen att det ska finnas någon slags självbestämmande eller inflytande över den egna gruppen. Och det förutsätter ju också att den här gruppen på något sätt representeras på något sätt eller representeras av någon. Och av vem då?
På ett sätt som gör att individerna känner sig representerade.
Ja, och då uppstår det ju också en slags demokratiproblem inom varje minoritet. Alltså vem är det som representerar gruppens intressen?
Lasse, du blev tillrättavisad av Marie där.
Ja, men jag tycker att om jag ska gå på de erfarenheter jag har att ha varit med i den här processen och fortfarande är det, så är det ju så att det har varit väldigt lite tal om den enskilda individen.
Och
man ser vad som de praktiska åtgärderna har varit, så kan man säga att en nationell minoritet kan då göra anspråk på att få kulturstöd, till exempel för att verksamheter, kulturell verksamhet, eller man ska kunna ha en institution vid ett universitet som ska vara ta och forska om och informera om den kulturens olika verksamheter och sådär, så till exempel en i samiska eller i finska eller i judiska studier i Uppsala och så vidare. Och det är alltså, det riktar sig inte till enskilda individer, utan det skapar en slags, kan vi säga, kulturell infrastruktur för att, och det finns stöd till exempel inom den grupp som jag är med till jiddischspråket, så som det finns till, och man ska kunna ge ut saker på jiddisch eller på andra av de här språken. Det är ju inte så att det riktar sig till enskilda individer, och enskilda individer som jag har ju inte någon som helst anspråk på att få som enskild person få någon del av detta, utan det får man i kraft av att man identifierar sig med gruppen, och den gruppens kan naturligtvis själv förvalta en del av detta, men det är, man kan söka pengar för bokutgivning och vad det nu är för någonting, okay, för att man hör till en sådan grupp.
Det här är Filosofiska rummet i Sveriges Radio P1. Vi diskuterar minoriteten i majoritetsstyret. Vi har 5 stycken nationella minoriteter i Sverige. Judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. Vid mikrofonerna har vi Lasse Densik, socialpsykolog som vi hörde precis. Lena Haldenius, filosof och professor i mänskliga rättigheter. Och Marie Hagsgård som är jurist och sitter som president i Europarådets rådgivande expertkommitté för de här sakerna. Och då undrar jag... En sak är ju att skydda minoriteten, antingen gruppen eller individen, men vilket är värdet för majoriteten att faktiskt respektera och erkänna fåtalet, annat än som Marie sa att vara lite snäll. Vad är värdet för majoriteten att respektera och skydda minoriteten? Om Lena börjar.
Ja, alltså i den frågan så som du ställer den, så ligger det ju någonting intressant, nämligen att vad ligger i majoritetens intresse. Så bara man ställer frågan på det sättet, så har man liksom redan accepterat att det är majoriteten, den urskiljbara demokratiska majoriteten, som bestämmer och som då själva liksom på något sätt förfogar över den här frågan.
Och så fungerar ju den parlamentariska demokratin till exempel.
Ja, delvis så gör den ju det, men man ska ju inte samtidigt säga att det demokratiska sättet att organisera ett samhälle är synonymt med att majoriteter bestämmer över minoriteter. Det är ju snarare liksom, är ju känt sedan länge att det här är liksom demokratins inneboende dilemma, risken för det så kallade majoritetens tyranni. Och därför så kompletteras ju moderna demokratier också av grundlagsfästa rättigheter som ska se till så att den här majoritetsprincipen inte kontinuerligt går ut över samma grupper, och att inte det majoritetsbaserade beslutsfattandet ska kunna resultera i att man kränker enskilda individer eller enskilda grupper. Så det demokratiska samhället ska ju vara alla majoriteter och minoriteter. Vi måste också komma ihåg det vi sa tidigare, att i någon mening, beroende på hur man räknar och skär kakan, så är vi minoriteter allihopa. Samtidigt så kan man också på ett mer liksom pragmatiskt sätt säga att det finns ju ett intresse för det demokratiska samhället i stort av att liksom hålla ihop, att inte etablera djupa ojämlikheter, vare sig de är kulturella, språkliga, ekonomiska, könsbaserade eller på något annat sätt.
Mm. Vad säger Marie om den kanske något fyrkantiga frågan då? Värdet för majoriteten att faktiskt respektera och skydda fåtalet minoriteterna?
Nej, men jag tycker den frågan är jätteviktig. Som majoritetsmänniska då så har jag funderat på den. Men där tycker jag då återigen att internationell rätt pekar på något väldigt viktigt. Och du var inne på det nu, Lena. Det är ju det här att det handlar om jämlikhet. Att alla människor har lika värde. Och om du tillhör en minoritet så har du samma rätt att behålla din kultur och din identitet som om du tillhör majoriteten. Det kan alltså inte utifrån ett mänskliga rättigheters perspektiv vara acceptabelt att jag som majoritetsmänniska bara tycker att jag ska få behålla min kultur och identitet, men andra ska inte få det. Så det tycker jag är det viktiga argumentet som jag tycker att vi har diskuterat alldeles för lite i Sverige. Jag tycker vi är ganska omogna i vår syn på minoriteter och minoriters rättigheter i Sverige.
Hur då,
och det skapar problem.
Hur då omogna?
Ja, men just i och med det att man inte förstår att det handlar om jämlikhet och alla människors lika värde. Mm. Och då måste man alltså vidta åtgärder, och det står ju faktiskt i minoritetslagen, för att underlätta för de här personerna att behålla och utveckla sin egen minoritet. Främja står det, och det står i grundlagen också, främja. Och det upplevs då som fjäsk för de här minoriteterna. Istället för att man då ser att historiskt och fortfarande idag så diskrimineras minoriteterna. Och därför behöver stat, regioner, kommuner vidta åtgärder så att det blir lika lätt för den som tillhör en minoritet att få ha sin kultur och sin identitet som det är för en majoritetsmänniska.
Det finns ju två aspekter av det, om man ser det lite mer, ska vi säga, socialantropologiskt. Å ena sidan så finns det ju då minoriteter som när de, i länderna som på olika sätt berikar samhället. De har andra vanor, andra sätt att se, nya perspektiv och nya referenser, som andra referenser som gör att man skapar innovation och vad heter cross-fertilization, korsbefruktning mellan olika synsätt som ofta är kreativa och berikar ett samhälle och som är viktiga för ett samhällsutveckling. En allt för stark homogenitet leder ju till liksom ensidighet och inskränkthet och så vidare. Så på det sättet är minoriteter i sig själva, oavsett vilken juridisk status de har, ofta ett väldigt viktigt inslag för den samhällsdynamiken. Och den andra är ju att om man inte gör det här att man respekterar och erkänner minoriteter, så riskerar landet att hamna i svårigheter, för då kan ju minoriteten så att säga bara röra på sig, bli orolig och kräva autonomi och på annat sätt skapa oro i samhället. Så det behövs också ur den synpunkten att man så att säga pacificerar, om man ska tala cyniskt, det, genom en möjlig oro. Så att på det sättet så finns det tendenser i båda riktningar. Men i stort sett så kan man ju se att när man har fått minoriteter som börjar utvecklas i ett samhälle, så sker det också en dynamik. Vi kan ju se det med de olika minoriteter som har kommit till Sverige, hur de på olika sätt har bidragit till den svenska utvecklingen och berikat det svenska samhället på många sätt. Inte bara i ren inte så där, för att man är snäll, utan tvärtom för att det har faktiskt varit riktigt, riktigt lönsamt.
Men är det grupper, kulturella grupper eller religiösa grupper som berikar eller utvecklar, gör korsbefruktning? Eller är det individer som gör det?
Ja, det är ju båda delar. Det är ju mångfalden. Alltså det är ju det som gör det, att det finns olika saker. Att det liksom man ibland talar om att vi är värdet av biologisk mångfald, så kan man ju tala om värdet av kulturell mångfald. Och på det sättet så är det ju, vi har ju sett epoker och där det har funnits en liksom stark koncentration av mångfald. Wien under sekelskiftet, eller New York under efter andra världskriget och så vidare, som har varit präglade av en stor mångfald med många minoriteter som kommer i criss-cross med varandra, så sker det ju ofta en väldigt kreativ utveckling, och det är väldigt bra både för samhället och för mänskligheten, så att säga.
Det är jätteintressant det du säger, tänker jag, också i relation till någonting som vi återkommer till hela tiden här, nämligen som Lars också, det finns fem nationella minoriteter i Sverige. Men de argument som vi alla nu kastar upp för varför det är bra med skydd för minoriteter, det handlar om jämlikhet, det handlar om mångfald, det handlar om samhällelig utveckling och allt sånt. Inga av de argumenten motiverar ju att vi säger att ja, det är just de här grupperna som är minoriteter, och det är just de här grupperna som då förtjänar särskilt skydd. Och så kriterierna för att identifiera de grupperna som ska ha det här särskilda skyddet, ja, de hittar vi i historiska förhållanden. Det ska vara av hävd, det ska vara fler hundra år i närvaro och så vidare. Så här finns också en konflikt här, eller spänning mellan skälet för varför det är bra med minoritetsskydd och de kriterier som man i alla fall i Sverige använder för att identifiera vilka grupper det i så fall handlar om.
För idag finns det ju minoritetsgrupper som är mycket, mycket större än judar eller samer.
Ja, alltså, precis. Så de gör vi ju skillnad mellan. Mm.
Får jag bemöta det som Lena säger? Jag tror inte, om man inte tar itu med sin historia, att man kan bemöta minoritetsgrupper som kommer nya eller uppstår i ett samhälle på ett bra sätt. Och jag tycker historien visar att vi har inte respekterat våra minoriteter och deras vilja att vara annorlunda. Du kan ju bara ta samerna, som har hängt fast vid att de vill fortsätta med sin renskötsel, trots att man för 200 år sedan i riksdagen sa, varför slutar de inte? De tjänar inte mycket pengar på det, det är ingen framtid. Ja, men de kommer nog sluta. Ja, men de har ju fortfarande inte slutat. Men när de då vinner ett mål i högsta domstolen, som de gjorde förra året, och får kontrollera all jakt och fiske inom en sameby, Girja sameby, vilket de har drivit det målet bara för att skydda sina renar mot alla störningar som jakten innebär när länsstyrelsen har bestämt var jakten ska få fortgå. Då möts de av hat och hot därför att majoriteten förstår inte varför ska vi inskränka våra rättigheter bara för att den här pyttelilla minoriteten vill skydda sina renar. Alltså vi måste ta itu med de här sakerna, anser jag.
Men vad menar du? Jag ifrågasätter inte att vi måste ta itu med de sakerna, men jag tror att jag är inte övertygad av analysen att vi måste börja med att ta itu med de problemen som har att göra med historiskt etablerade minoriteter först, och sen kan vi ge skydd åt de andra minoriteterna sen. För jag tror att det är lite olika typer av problem också. Och en sak som ju är, jag menar, om man tittar på en av de fem nationella minoriteterna i Sverige, romerna till exempel, som ju är en extremt förfördelad grupp i en massa olika avseenden. Och det här skyddet som vi nu pratar om nu, det tar ofta sig former av kulturellt skydd och kulturstöd och så vidare. Men ett problem för många av de här grupperna är att människor är fattiga. De har väldigt svårt att få jobb. Och som egentligen inte alls handlar om en önskemål om att vara annorlunda, utan önskemål om att, och legitima anspråk på att få samma socioekonomiska förutsättningar för att utvecklas som person som andra har. Så jag tänker att risken om man fokuserar för mycket på de här historiska minoriteterna och på den här anspråket på att vara kulturellt annorlunda är att man missar en ganska stor aspekt av ojämlikheterna i samhället som samspelar med nationella minoriteterna, men som berör betydligt fler grupper och som har också en ekonomisk grund och inte bara en kulturell.
Ja. Nej, men det håller jag ju med dig om när det gäller romerna. Och tyvärr så är det ju så över hela Europa att de har det jättesvårt. Men de har också svårt att hävda sina traditioner som är viktiga för väldigt många romer. Mm. Så att jag tror det är både och, men självfallet så kan man inte bara prata om kultur. Utan det är ju de här olikheterna som personer som tillhör minoriteter vill ha respekt för. Och det tror jag är... Jag tror vi bara är i början fortfarande i Sverige på att förstå det här och att ta itu med det. Alltså vi, bara som ett exempel, vi klumpar ofta ihop våra fem nationella minoriteter och gör samma sak för dem, fast de här fem grupperna är jätteolika inbördes. Jag förstår att du säger ja, för alltså, den judiska minoriteten ser ju många majoritetssvenskar som en religiös minoritet, ja, men, fast 80% av de svenska judarna, om jag har förstått det hela rätt, är sekulära, och det är traditionerna som är det viktiga, ja, inte religionen i första hand.
Men där är det viktigt vem som definierar någonting som det, alltså det svenska samhället och en del av det tidigare judiska etablissemanget, och det har en annan diskussion, har då velat definieras som en religiös, men så ser inte de flesta på sig själva, utan man är en etnisk minoritet. Och jag vill komma tillbaka till det med nationell minoritet, för det är ju bara en aspekt, och det är inte ens den viktigaste aspekten, tycker jag, av detta när vi diskuterar minoriteter. För det finns naturligtvis, det har, som vi har nämnt här, att göra med att man har definierat vissa grupper som av hävd har funnits i landet en viss tid, och det är intressant att säga att då några av dessa grupper, till exempel den judiska gruppen som har funnits ännu längre i Danmark, är ju inte ansett som en nationell minoritet där. Och det är varje land som själv bestämmer vad man vill kalla som en nationell minoritet. Och det är väldigt, på många sätt väldigt godtyckligt. Där önskades inte man definiera just den judiska gruppen. Eller i Ungern, där det har funnits längre, där önskar man heller inte definiera som minoritet. Därför man är rädd för begreppet minoritet. För minoritet associerades med diskrimination och med undertryckelse och sånt där. Medan däremot vi i Sverige, det har kommit till en situation där man kan säga att ja, vi har haft individuella rättigheter och lika rättigheter, men nu har man tagit ett steg vidare, liksom ett post-emancipatoriskt, så kan man också säga att gruppen kan få ha en rätt att få skydd för sina egen kultur. Men jag vill hävda här att andra grupper som inte kallar sig eller inte definieras av samhället som nationella minoriteter, som till exempel kurder eller ester eller turkar, är naturligtvis också minoriteter i samhället. De har också sina organisationer och de har också anspråk på att bli respekterade som minoriteter. Så att det är en rätt hårfin gräns som är orätt godtycklig gräns med vad vi betraktar som nationell minoritet och vad som faktiskt är en minoritet, ska jag säga.
Och det nämnde ju Marie inledningsvis att vi talar om urfolk, vi talar om nationella minoriteter och om migranter.
Och då blir det ju en tävling där också. Det blir ju en tävling att bli liksom en etablerad minoritet som av just majoritetsstyrets får statusen av att räknas som minoritet. Och så länge det då är den här ordningen som är nu i Europa, att det är varje stat som själv definierar vad som är en nationell minoritet här, då gör man ju återigen minoriteterna beroende av en form av statligt godtycke. Och så måste man, och så blir det då att, och det blir ju arbiträrt. Det är klart att det finns massa grupper i Sverige och i andra länder som är lika utsatta, kanske mer utsatta, kanske mer behov av särskilt skydd, men det skyddet kanske skulle behöva se lite annorlunda ut. Och så blir det någon form av race liksom, till att bli den som får den typen av specifikt rättsligt stöd som det innebär att erkännas som en minoritet.
Ja, men så är det ju. Och det har ju att göra med att det är staterna som bestämmer vilka de vill erkänna. Mm. Vi brukar försöka, och när vi skriver våra rapporter, att kommentera det här och säga att från staternas sida är det viktigt att ha en generös attityd när man ser på vilka grupper man erkänner. Och även om ni inte erkänner dem, så kanske ni är beredda att ge dem de rättigheter som konventionen. Och i vissa fall så gör man det. Till exempel i Irland har man inte erkänt en enda nationell minoritet. Nej. Men de facto behandlar man travelers som en nationell minoritet där. Men det där är ju naturligtvis ett problem. Men jag tycker alltså att det viktiga, eller det vi ser i alla fall, det är ju att det hela tiden är svårt att få stater och majoriteter att bry sig om minoriteter, att öva sig i den här dialogen, att öva sig på att lyssna på de här personerna som tillhör nationella minoriteter. Och det tycker jag verkligen gäller Sverige också, för att när man ser den här minoritetslagen som har kommit till därför att Sverige ska kunna leva upp till sina åtaganden gentemot sina 5 nationella minoriteter, att den har fått så uruset genomslag så att till och med regeringen säger nej, det här går inte, vi måste bli bättre. Då är det lite sorgligt, och vi måste liksom sätta till alla klutar på att ge de här som faktiskt staterna erkänt de rättigheter de ska ha.
Och då handlar det om att skydda de grupper som är utpekade som nationella minoriteter. Sen finns det också som sagt en massa andra minoriteter som inte har officiell stämpel. Men var går gränsen mellan majoritetssamhällets värderingar och minoritetsgruppernas rättigheter? Finns det tillfällen, eller det finns väl uppenbarligen tillfällen där de krockar, eller hur, Lena?
Ja, det behöver det ju inte göra. Det beror ju på hur majoritetssamhället förhåller sig. Men om vi säger att egentligen det skydd som nationella minoriteter får är ju egentligen inget annat än det skydd som man tänker sig att personer inom majoritetssamhället har ändå. Därför att de inte är utsatta för den typen av marginalisering eller diskriminering som minoritetsgrupper råkar ut för.
Så på jag det tänker på sådana här liksom kulturella uttryck som manlig omskärelse inom judendomen eller kvinnlig för den delen inom andra religioner, kosher, halalslakt och så vidare. Sådana kulturella uttryck som där det ställs på sin spets.
Ja, i vissa saker ställs det verkligen på sin spets. I vissa typer så är det ju mer att man är ovan kanske. Men om man från samhället i stort har ett demokratiskt förhållningssätt till mångfald, alltså att människor ska kunna leva på olika sätt, så är en del av de här sakerna inte konflikter utan mellan värderingar utan just en del av ett pluralistiskt sätt att leva. I vissa fall så är det ju inte det. I vissa fall så är det ju så att som när det gäller kvinnlig könsstympning till exempel, det är ju inte, det skulle jag inte säga är ett exempel på kulturell mångfald, utan det är ju ett exempel på patriarkalt förtryck, och det är ju en annan sak.
Lasse?
Alltså ett begrepp vi inte har talat om tillräckligt mycket här, det är ju motsatsen till minoritetsrättigheter, nämligen majoritetsförtryck. Och vi var inne lite grann på det som har hängt med samerna, alltså där man förbjöds att använda sitt språk, man tilläts inte leva efter sin kultur. Och det är ju någonting som sker i allmänhet kan vi säga i nationalstater, att man på olika sätt begränsar minoriteters möjlighet att leva efter sin egen idé om hur man vill leva. Och man har ett implicit förväntan om homogenisering, alltså att vi ska leva i en nationalstat, där ska vi vara lika. Och det hör vi ju ständigt också i den svenska politiska debatten. Så gör man här och här tar vi hand och allt vad vi har hört här. Alltså man försöker liksom homogenisera och därigenom alltså negligera de olika särdrag som finns i ett samhälle med människor som kommer från olika omständigheter, olika länder. Och det majoritetsförtrycket är ju, ett av de uttrycken är ju att man inte vill tillerkänna en grupp status som minoritet. Till exempel i Europa har det varit så att man i Trakien så har det funnits folk som inte vill bli erkända, inte blir erkända av den grekiska staten som turkar eller och så vidare. Och det finns i Makedonien så betraktas de som inte som slavofila greker kallas de istället och så vidare. Det är ju en kamp som många minoritetsgrupper har fört hela tiden, att få lov att bli erkända antingen i den här moderna betydelsen som Europarådet har lagt, eller på annat sätt få en rätt att kunna existera på egna, utifrån egna värderingar och egna. Och då är det klart att då kommer det en skarp konfliktyta. Hur särpräglad kan man få lov att bli i ett samhälle? Utan att det ska leda till. Till exempel, ta nu en debatt som har förts i den moderna tiden. Alltså, vi har kvinnor här i Europa som klär sig på ett annat sätt än vad de flesta andra kvinnor gör. De klär sig i det som kallas burka eller liknande. Eller bara ha en chador, en sjal om huvudet. Sådär. I många länder, till exempel i Danmark, har man velat ha förbud för att folk ska kunna klä sig på det sättet. Och majoritetssamhället säger, vi vill inte ha det, att man lever på det sättet. Att klä sig på det sättet. Där har vi då ett exempel på där majoritetssamhället försöker homogenisera långt in i den enskilda människans privatliv.
Hur särpräglad får man bli? Är det en knäckfråga, Lena?
Ja, det är definitivt en knäckfråga. För att här kommer man inte småningom, så hamnar man ju i den här ofrånkomliga och möjliga, men inte alltid självklara, men dock möjliga konflikten mellan kollektivets rätt att få skydd för att fortsätta existera på sina villkor och enskilda personliga individers mänskliga rättigheter att leva som de vill. Och det har ju att göra med kvinnors rättigheter, kvinnors frigörelse, kvinnors rätt att delta i samhällslivet och hbtq-personers rätt att leva. Även hbtq-personer inom vissa kulturella minoriteter har jättesvårt för att få leva i enlighet med den minoritetens önskemål. Så att konflikter även inom kulturella minoriteter vad gäller kollisionen mellan olika värdesystem är minst lika betydelsefull som den mellan minoriteter och majoritetssamhället.
Lena Haldenius, filosof och professor i mänskliga rättigheter, fick sista ordet i detta filosofiska rum om minoriteten i majoritetsstyret. Tack till dig och tack till Lasse Denzig som är socialpsykolog och professor emeritus, och Marie Hagsgård som alltså är jurist och president i Europarådets rådgivande expertkommitté för ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter baserad i Strasbourg. Tekniker idag var Victor Chanel. Research har gjorts av Paulina Witte och vår producent i Malmö heter Thomas Lunderqvist. Hör gärna av dig med ett mejl till filosofiskrummet@sverigesradio.se. Och alla våra program finns att avnjuta i appen SR Play. Jag heter Lars Mogensen.
Filosofiska rummet i Malmö produceras av Lokat Media.